Du lyssnar på Regalskeppet Vasa av Gunnar Wall. Uppläsare Per Julin. Det är söndag eftermiddag, den 10 augusti 1628. Platsen är Stockholm. Vid denna tid en liten oansenlig kåkstad med bara 10 000 invånare. Gränderna är trånga och krokiga. Jätter och höns strövar omkring på gatorna och på taken. Bara några få mäktiga byggnader, som slottet Tre Kronor, visar att detta faktiskt är ett lands huvudstad. Ingen kan tro att Stockholm om några år kommer att genomgå en byggboom, närmast översvämmas av rikedomar, ofta stulna, och vara centrum i en beundrad och fruktad europeisk stormakt. Än så länge finns inte mycket mer än fattigdom och smuts, brännvin och knivslagsmål, bordeller och syfilis. Det är ungefär som en enklare vilda västernstad, fast det här är ett par hundra år tidigare och i gamla världen. Inte mycket att skryta med, kan man tycka. Men i Sverige saknas i stort sett rikedomar att bekosta eleganta städer med. Nästan alla människor bor på landsbygden och försörjer sig så gott de kan på jordbruket. Det blir inte mycket över ens när skördarna är goda. Men nere på Stockholms ström finns det faktiskt något att titta på just nu. Där, nedanför Södra bergen, glider det fram ett fantastiskt fartyg på väg ut mot skärgården och öppna havet. Hon har nyss legat vid Lodgården, vapen- och ammunitionsdepån alldeles nedanför slottet. Det är där hon fått sina kanoner pålastade och monterade. I en avlägsen framtid, det tidiga 2000-talet, kommer den kajplats hon just lämnat att se annorlunda ut. Men själva platsen är lätt att pricka in för en sentida iakttagare. Det är precis vid Gustav III:s staty på Skeppsbron, alldeles nedanför det nyare kungliga slott som rest sig i ruinerna efter det nedbrunna Tre Kronor. Men nu är det 1620-tal, och såväl den stora slottsbranden som Gustav III hör till senare generationers liv. Visst är den här tidens stockholmare vana vid båtar. Sådana finns det gott om. Stadens viktigaste arbetsplats är Örlogsvarvet, Skeppsgården, där krigsskeppen byggs och repareras. Och i vattnen vid staden ser man förstås också fiskebåtar och handelsfartyg. Men det skepp som just hissat sina segel den här gången är något alldeles extra. Inte minst är hon stor, majestätiskt stor, 69 meter från för till akter. Från kölen till högsta masttoppen är hon över 52 meter. Det är som ett kyrktorn. Den som ser henne ska uppfyllas av tanken att det på de sju haven inte kan finnas många krigsfartyg av den storleken. Och då tänker man alldeles rätt. Det är en insikt som ska kännas betryggande för vänner och skräckinjagande för fiender. Hon är vacker också, särskilt nu sedan de första seglen hissats. Det lyser av rött, blått och guld. Den svenska örlogsflaggan vajar i den lätta brisen. Det är Vasa, juvelen i kronan i den svenska krigsflottan. Och det är hennes jungfrutur. Den som haft chansen att komma närmare innan hon gick ut från land har också kunnat se detaljerna i den fantastiska utsmyckningen. Vasa har inte mindre än 500 målade och förgyllda träskulpturer. De föreställer i stort sett allting, högt och lågt. Men vanligast är lejon. Det finns 60 trälejon ombord, alla hannar. Ståtligast är galjonsfiguren, som med ett tyst rytande kastar sig framåt över det fräsande skummet runt fören. Lejonen är en symbol för mod och stridsvilja. Det vet alla som ser dem. Alla vet också att lejonet finns i det svenska riksvapnet och att det är en symbol för kungen själv, den 33-årige Gustav II Adolf. Skeppet har ju för övrigt namn efter den regerande svenska kungaätten. Gustav Adolf är sonson till landsfadern Gustav Vasa.